Hej Sebastian.
Hallå Carl Magnus.
Nu trodde kanske många lyssnare att det inte skulle bli fler avsnitt.
Nej, de hade nog gett upp hoppet.
Så kan det vara.
Det ska vi lära oss idag att man inte ska göra.
Ska man inte hålla ut i sin tro.
Nej, exakt.
Men vi har ju inte helt legat på latsidan.
Nej, det har vi faktiskt inte. Vi har varit aktiva.
Vi har faktiskt haft en anledning till att det inte har blivit så många avsnitt. Vi har haft fullt upp med korrektur och sättning och allt det där. Och det tar ju sin lilla tid
också. Det är jättelång tid.
Vi har ju nämligen släppt två nya böcker.
Det har vi, för den som har missat det, som inte följer oss på sociala medier. Skam den.
På vårt lilla indie antika förlag.
Precis. Mer indie än så blir det ju knappast.
Det blir väl lite det. Nej. Do it yourself hela vägen så att säga. Delfine förlag heter vi. Och vi har släppt två nya böcker.
Just det.
Den ena heter Anacreons sånger.
Ja, håller den i min hand här. Praktverk.
Mycket tjusig bok.
Ja, verkligen.
Och som vi nog kommer att ägna ett avsnitt lite längre fram.
Ja, det kan man hoppas på.
Ganska snart skulle jag säga. En härlig diktsamling som är skriven, som vi brukar gilla böcker som är skrivna under, med okänd författare och i lite okänd tid.
Just det.
Så det här är absolut en sån.
Ja, det är det verkligen. Precis.
Mm. Mycket trevlig bok. Och sen har vi gjort en bok som heter Ars Punica, som vi har gjort ett avsnitt av denna podd om för väldigt länge sedan.
Ja, idoga lyssnare vet precis vad det handlar om.
Jag kommer inte ihåg om det är ett bra avsnitt, men jag hoppas att det är.
Jag tror det var ett bra avsnitt. Ja. Det var ganska tidigt avsnitt, va?
Ja, jag tror det också. Så lång tid tog det, men nu finns den också i svensk översättning. Ja, första gången någonsin.
Första gången någonsin, ja.
Väldigt kul, så att om man tycker det här låter spännande och tycker att vi är värda...
Den måste man ju köpa, annars man kan bli lite rolig. Rolig på fester, sådär.
Eller hur? Bra presentböcker.
Ja, väldigt bra presentböcker.
När du känner så här, vad fan ska jag ge er? Jag orkar inte ge er nyaste deckaren eller nyaste snackisen. Ge en tidlös klassiker, eller vad man ska kalla det. Men det finns mer info på vår hemsida såklart och i sociala medier och allt sådär. Så att vi är väldigt tacksamma och väldigt glada för den som tycker att det här är ett roligt sätt att stödja kulturen på.
Ja, precis. Köp nu!
Men åter till allvaret då.
Ja, just det. Avsnitt. Äntligen avsnitt.
Precis. Ja, idag ska vi alltså prata om de fyra evangelierna.
Ja, kanske lite oväntat ämne.
Ja, men lite va? Men det är väl några av världens mest lästa och inflytelserika texter.
Det får man ju verkligen säga.
Och de ligger ju inom tidsspannet för våra övriga intressen.
Ja, det gör de absolut. Det är ju antika texter. Precis. Även om man kanske inte tänker på dem som sådana.
Men, nej, de har ju... De har ju hängt med på ett annat sätt.
Ja, det har de ju verkligen.
Många andra antika texter, så att säga. Och de har ju dominerat många århundraden när andra texter var bortglömda.
Ja, det får man ju säga, verkligen.
Så att jag tycker det finns en rimlighet i att vi faktiskt hanterar. Så gillar vi väl text av alla slag.
Så att säga. Ja, men så är det. De kanske också, vi rör oss ofta i lite bortglömda texter. Och ja, bortglömda kanske är att ta i, men
lite att ta i, va?
Det är ju verkligen att ta i. Men vi kan säga att de läses ju nu för tiden kanske i en snävare kretsar.
Ja, men så får man väl
Jag har en känsla av att man antingen har läst allting eller ingenting.
Ja, precis. Och antingen kan man allt. Ja. Eller så kan man nada.
Ja, men precis. Lite så.
Vi kan ju börja med vad de heter då. Matteus evangeliet.
Just det.
Markus evangeliet.
Så är det.
Lukas evangeliet och Johannes evangeliet.
Just det.
Och det är alltså de fyra texter som inleder Nya testamentet.
Så är det.
Och behandlar Jesu liv, hans födelse lite grann i alla fall, hans liv och lära.
Ja.
Och så hans arrestering, dom, död och uppståndelse.
Just det.
Men man tänker kanske då att men jag kan ju ingenting om evangelierna. Jag har ingen koll på vad som står där.
Nej, precis.
Men jag troligtvis har man kanske faktiskt viss koll ändå på vad som står där, även om man inte har läst dem. Allt man vet om Jesus står ju liksom i de här texterna.
Ja, men så är det.
Så kan man någonting om honom så står det ju här.
Så är det. Det finns nästan inga andra källor till någonting annat.
Men de är ju rätt få i alla fall.
Ja, men precis.
Han gör de här miraklerna, hans läror står där, hur han korsfäst, Judas förräderi, skattskrivningen också och alla sådär. Mm. Och dessutom innehåller ju evangelierna så många talesätt och uttryck och liknelser som idag är en så stor del av typ allas vokabulär och referensram.
Så är det ju. Och på alla europeiska språk också.
Ja.
Det är ganska intressant.
Det är rätt häftigt. Vi delar det med många liksom.
Ja, men precis.
Men bara för att välja några få då. Varför ser du flisan i din broders öga när du inte märker bjälken i ditt eget?
Just det.
Kasta inte pärlor åt svin.
Nej. Just det, det kanske man inte tänker på.
Den som söker, han finner. Mm. Allt ni vet att människorna ska göra för er ska ni också göra för dem.
Yep.
Klassiska gyllene regeln, men den finns ju inom många religioner och sådär såklart. Att gå den smala vägen.
Ja.
den som inte är med mig är emot mig.
Ja, just det.
Att något faller i god jord.
Mm. Mm.
En profet blir ringaktad i sin hemstad.
Just det.
Här är det ju väldigt bokstavligt då.
Ja.
Serverar någons huvud på ett fat.
Ja, just det. Vad tänker man? Just det, är det sant? Johannes Döparen.
Också väldigt ordagrann här då.
Ja, ja men så är det.
Även vi gillar mer
det har hänt kanske saker med ordspråken sen.
Stila mygg och svälja kameler.
Ja, just det.
Den här är kanske lite isopisk med så här vargar i fårakläder.
Mm. Men den är ju verkligen, den används väl ändå.
Ja, men det kanske finns hos isopas också. Eller om,
det skulle den kunna göra. Skulle
man vet ju aldrig riktigt. Nej, men den finns här i alla fall. Mm. Och den vänstra handen vet inte vad den högra gör.
Nej, just den.
Klassisk sån här företagsledning eller så här kommunpolitik. Så används ju den rätt ofta. Jag tror jag läste det i tidningen ganska nyligen.
Ja, gjorde
det? Jag tror det. Mm. Jag minns att någon sa den. Liksom, att, just när man gör olika saker i olika riktningar.
Ja, utan just det.
Bristen på samordning. Och det här var ju bara från Matteus evangeliet.
Just det. Så det blir ju betydligt fler om man går igenom allihop.
Precis, och uppenbarligen pratar vi ju för att inte tala om Bibeln i stort, alltså med evangeliernas språk.
Ja, men så är det. Vi pratar ju ibland om inflytelserika texter. Odysseen och Iliaden och Eniden och sådär.
Sokrates.
Men det finns ju ingen jämförelse med inflytande som evangelierna har.
Nej, men precis.
Nästan så. Fram till 100 år sedan så kunde ju nästan alla människor, nästan alla utantill. Så att de har ju haft jättestor påverkan.
Där har vi en viss anledning att gå igenom dem.
Ja, men precis. Mm.
Men om vi ska börja med lite klassisk basfakta.
Ja, det är väl bra.
Sebbe, evangelium, vad är det för ord egentligen?
Ja, vill du att jag ska säga vad det betyder?
Ja, det kan du göra.
Det är ju ett väldigt enkelt ord med två delar. Det betyder goda nyheter.
Det är engelska också lite modern översättning, tänker jag.
Ja, det är det väl, med det är ju det betyder.
Jag tänker, i Bibeln säger man väl glädjebud?
Glädjebud, ja, så är det.
Jo, det är ju goda nyheter lite mer.
Nej, visst, okej då.
Lite mer.
Okay då. Men det är ju bara två versioner av att säga samma sak.
Ja, men precis.
Men visst, glädjebud om man vill vara lite mer högtravande.
Lite mer textnära.
Ja, men precis.
Och det är då så EU då, som betyder något bra eller gott. Ja. Och angelos då, som betyder budbärare. Ja. Och så, också som ju senare då gett ord till, eller kanske inte senare, men gett ord, namnet till ängel då.
Ja, men precis. Nej, inte senare, utan det är ju...
Samtidigt.
En ängel är en budbärare.
Ja. Och sen är väl glädjebud, det kommer ju från, alltså evangelien kommer väl från Markus evangeliet då, från början på den.
Ja, det...
För det börjar ju med, eller har jag fel, det börjar ju med här börjar glädjebudet.
Så är det, det gör det. Alltså, ordet evangelium för att tala om kristendomen eller Jesus budskap föregår texterna egentligen.
Jaha.
Så att när de tidiga missionärerna som Paulus till exempel kommer till en ny stad, då kommer han dit och säger, jag bär med mig glädjebudet.
Aha.
Alltså, eller de goda nyheterna då.
Ja, men goda nyheter.
Ja, men det är så, alltså,
jag gillar det, jag tycker det var väldigt trevligt.
Jag tror att det är kanske också, jag rör ju mig i kyrkliga kretsar ibland. Jag tror att det är just nu liksom lingot som går.
Är det så?
Goda, ja.
Så glädjebud låter lite mossigt.
Ja, men kanske, jag vet inte. Det kan man kanske höra också.
Kanske historiker säger glädjebud.
Ja, men visst. Ja, men då till exempel Paulus rullar in i stan och ställer sig på Agoran, torget, och säger, hör upp, jag har goda nyheter. Så det egentligen föregår då texterna.
Aha, ja. Och sen då vi kommer ju komma in på ordningen lite här. Så när Markus skriver, här börjar glädjebud om Jesus Kristus, så gör han det i en väldigt etablerad retorisk tradition då, kan man säga.
Exakt.
Ah, snyggt. Mm. Men nu sa vi ju att Markus evangeliet var ju det andra i ordningen.
Ja, just det.
Men man tror ju att det är det
äldsta. Om man öppnar en bibel då.
Nej, men precis. Ja. Ja, precis. Den andra, om man börjar med Nya Testamentet. Så. Men det är ju faktiskt det äldsta av dem, även om det kommer då tvåa i ordningen.
Just det.
Så där har man gjort en annan typ av ordning då på dem.
Ja, just det.
Och alla är skrivna på grekiska.
Det är de, exakt.
Sen finns det ju inget jättetydligt sådär, de personerna som då har fått gett namn av de här evangelierna, Markus och Matteus och Lukas och Johannes. De är ju inte så här, det är inte så att de skriver jag-perspektiv riktigt, eller vi-perspektiv heller. Att,
så är det ju.
Så man får inte riktigt den här rumsliga känslan.
Nej.
I texterna.
Nej, så är det. Det beror ju på, det här är ju som allt med Nya Testamentet, eller som allt med alla religiösa texter, superkontroversiella saker att prata om. Men
det har ju spekulerats.
Det har spekulerats väldigt länge. Och det har hänt mycket forskningsmässigt också. Så är det ju absolut. Det finns väl i Johannes evangeliet så finns det en hint om att författaren påstår sig vara den som i texten kallas för lärjungen som Jesus älskade. Vilket tolkas som Johannes. Det skrivs ju aldrig exakt ut där heller.
Ja.
Men sen, det är väl inte alla forskare som menar att det är så.
För man märker ju när man läser dem att det finns många som har samma namn också.
Det är det ju. Det är
massa
det
olika Judas och sådär.
Ja,
och
verkligen.
Man tänker att Judas är Judas, men det finns ju många Judas.
Ja, det finns ju två bara bland lärjungarna.
Ja, och så finns det väl hans bror också.
Ja, just det.
Kommer in på sen kanske också. Men Markus evangeliet är ju skrivet på en ganska enkel grekiska, brukar man väl säga.
Det är det. Det är det.
Man tror att det är skrivet någon gång på kanske på 60-talet.
Ja, det, man brukar väl säga 60-70.
Ja, okej, ja.
Samband eller precis runt judiska upproret och förstörelsen av templet.
Har jag, 70 va?
70. Det är det jag har hört.
Jag tror att jag har hört på olika ställen står olika saker. Jag har läst men någonstans en väldigt bred definition är ju efter 64 och före 80.
Ja, jag ser det.
Men det var ju snävare, men det är ju någonstans där i alla fall. Precis. Då.
Men det är dryga 30-40 år efter händelserna, kan man säga.
Och man tror ju då att Markus vänder sig till kristna av en icke-judisk börd då.
Mm.
Så kallade hedna kristna. Alltså som, och därför förklarar han ju också olika judiska seder och även vissa hebreiska uttryck som är med i texten då.
Ja.
Vilket han annars inte hade behövt förklara såklart.
Nej.
Om det var för folk som då hade en bakgrund.
Men man tror att författaren är själv jude.
Ah, ja, ja.
Verkar det som. Till skillnad från Lukas som vi kanske kommer in på.
Mm. Men försöker då liksom ändå anpassa innehållet då för,
ja, exakt.
För nya... Nya lyssnare.
Precis.
Och sen har ju då de här alla olika evangelisterna har ju också olika symboler.
Vi har dem. Som tetramorfen som det kallas.
Kanske så.
Ja.
Tetramorfen. Snyggt.
Mm.
Och som ju oftast brukar se avbildare och sånt där i kyrkan. Jag vet att i den kyrkan där jag konfirmerade mig så hade de en stor tavla i alla fall på alla fyra. Sådär.
Ja, men det brukar vara ganska vanligt runt altaret att man ringar in altaret.
Ja, precis.
Med de fyra symbolerna.
Och Markus har ju ett lejon.
Mm.
Och jag läste att det var eftersom Markus evangeliet inleds med ett rytande i öknen.
Ja,
och okay. Att evangeliet skulle betona Jesu makt och styrka.
Ja, men då så. Ja, jo, men det är det ju. Markus evangeliet handlar ju mycket om mirakel jämfört med andra. Alltså Jesus i Markus evangeliet är mycket en mirakelgörare. Han gör underverk och helar folk och sånt där. Till skillnad. Mindre predikningar kan man säga. Det är ju kortast också.
Ja, precis. Och sen finns ju då Matteus och Lukas evangelierna. Och de är ju båda skrivna efter Markus evangeliet, tror man ju då.
Ja.
Och brukar ju betraktas då som tydligt baserade på Markus evangeliet.
Mm. Eller också en möjlig Q-källa.
Ja, precis.
Ja.
Som inte finns. Nej. Då, men som kanske har funnits då.
Ja.
För Matteus evangeliet brukar ju räknas som kanske det mest använda. Och det är väl därför det står först då. Av de fyra, liksom. För att det är väldigt... Det är väldigt bra att gå till, så att säga.
Ja, men visst.
Och det innehåller då nästan hela Markus evangeliet i sig då, men har ett lite piffigare språk och lite snyggare skrivet och, och är lite längre och lite mer utförligt.
Absolut. Man märker det själv om man läser. Matteus evangeliet är ju kanske det mest läsvänliga av alla.
Ja.
Har ju också, till skillnad från de andra, ett klart tydligt början, mitt och slut. Alltså, om man vill ha en historia som är så som är en film, om man ser en Jesusfilm på jul om Jesus liv, då är det mesta från Matteus. För det går liksom födelse, lärande, mirakel, träffa lärjungarna och sen passion, Jerusalem och döden och allt det. Liksom.
Och som vi märkte så innehåller den också väldigt mycket klatschiga sayings. Liksom,
ja, men exakt.
Den precis. Är ju väldigt retoriskt snyggt skriven. Mm. Jag reagerade när jag läste den här då att men det kändes som att allt man vet om Jesus, det står ju här. Liksom.
Ja, men så
det, här är liksom, det här är liksom den story som innefattar allt som man någonsin har hört talas om. Och, så finns ju saker i de andra som man trodde kanske skulle vara med där, men som istället är i andra.
Så är det ju, framförallt Lukas.
Ja, precis. Saker som finns avbildade i måleri och sådär. Mm. Men det känns som att det här är verkligen så här, ja, det här är storyn nästan.
Ja, men verkligen. Det är nog kanske därför den är först också.
Ja, men precis. Och sen har han ju då liksom kortat vissa berättelser hos Markus och se till att poängen kommer fram tydligt och sådär.
Ja, just det.
Och den har också vissa likheter då i material med då Lukas evangeliet som man tror, ja, det kan ha funnits fler källor då som de delar då, men som vi inte känner till då, för att det finns
just det.
Saker som de har gemensamt men som inte står i Markus, som man inte riktigt vet var de kan ha kommit ifrån i så fall.
Nej, visst.
Båda tror man ju är skrivna på 80-talet.
Mm.
Eller då alltså, ja, men allt från mellan, vad kan det vara, 5 till 20 år innan i alla fall.
Ja.
Eller efter, menar jag förstås. Ja. Och Matteus har ju människan som symbol. Och ibland då utrustad med vingar.
Ja, precis.
Medan Lukas har oxen. Och man har ju trott att, eller jag läste någonstans i alla fall, att Lukas troligtvis kanske var den enda som inte var född jude.
Nej.
Och att hans evangelium då skulle ha skrivit i en grekisk miljö till skillnad från de andra.
Just det, precis. Han ska ha varit läkare, enligt tradition.
Jaså? Ja,
grekisk läkare.
Och en viss skillnad då från hans evangelium till de andra är att han då riktar sig till en läsare då som heter Theophilos.
Ja, just det.
Vilket ju är lite kul då, eftersom att det ju betyder Guds älskare.
Mm.
Om man nu ska se det som en...
Ja, men precis. Alltså, det kan ju mycket väl vara en person han skriver till som ett brev eller en text. Men det är väl kanske också ganska troligt och en vanlig tolk att det är till vem som helst som är Guds älskare då.
En slags retorisk figur liksom.
Ja, precis, precis.
Till dig som också älskar Gud.
Ja, precis. Så. Det är ju även apostlagärningarna som han också har skrivit. Och de hörde i början samman som en text. Båda två tillsammans. Sen splittade man upp dem då. Och la en som ett evangelium och resten som en sorts appendix eller fortsättning på historien.
Det blev för långt.
Ja, lite. Den andra slutet också handlar om Jesus.
Mm-hmm, ja. Mm. Och Lukas är också lite berömd för att han ska ge mer framskjuten plats åt kvinnorna, har jag läst. Att
den ja, lite. Mycket av det som man känner till om Maria kommer ju från Lukas evangeliet. Magnifikatet, till exempel hennes lovsång.
Ja, som det finns mycket tonsättningar av.
Ja, precis. Jättevanlig, jättepoppigt på medeltiden. Och historien med Elisabet och Maria och sådär är också därifrån.
Och visst också den här, att han också har mycket mer om den här uppväxtskildringen mellan Johannes och ja, Jesus då, som ju är Rafael avbildat.
Ja, exakt.
Väldigt klassisk renässans är ju att, den här, att de leker ihop och är födda ihop. Och
ja, men precis. Liksom. Ja, det är bara i den här man får bilden om att de är släkt.
Nej, för annars, så, annars känns det lite som att det är två personer bara.
Ja, men ja, exakt. De är ju samma, alltså de hör ju ihop lite, bland annat Matteus och sådär. Men här är det ju mycket tydligare.
Mm. Ja. Men om vi väntar lite med Johannes evangeliet så brukar ju dessa tre då alltså kallas de synoptiska evangelierna eller synoptikerna. För dessa tre bibelböcker har ju liksom många paralleller sinsemellan. De handlar lite om samma berättelser, ofta i samma ordning och använder lite så här liknande formuleringar och sådär.
Ja, strukturen är ju ändå samma.
Ja. Så att dessa tre böcker då och de är ju lite enformiga att läsa på rad.
Oh ja, absolut. Man får ju också säga att de är ju inte texter skrivna för att läsas på rad.
Nej, det kan jag då gå i god för. Men det är ändå intressant att de finns där efter varandra som liksom tre olika versioner av egentligen samma skeende. Så.
Ja, visst.
Och jag vet inte, kan man tänka sig då liksom att de, ja, men de används liksom i olika miljöer för olika syften och inte att man ska läsa alla tre utan man kanske ska läsa den ena och att vissa andra människor är tänkt att läsa den andra och sådär.
Ja, de är ju inte alltså författarna som skrev dem tänkte ju inte att de skrev dem. Delvis tänkte de nog absolut inte att de skrev dem för en samling av bibeltexter.
Nej.
Och de tänkte ju nog inte heller att de skrev dem i relation till de andra texterna. Ja, kanske de senare. Men utan för en specifik grupp i ett specifikt tillfälle
Ja. Så
skrevs den här texten ner.
Så samlingen blir ju lite sådär, det får man vara medveten om själv då kanske vilken man är tänkt att läsa. Eller nu kanske man vill läsa alla, men...
Ja.
De kompletterar ju varandra på ett liksom lite roligt sätt också.
Med ja, men precis.
Men det känns rätt ändå att Matteus är det som används mest liksom,
det är det,
internt
det är
kanske. Alltså han riktar sig till judiska, ganska insatta liksom läsare. Att det är liksom den här, det är hemmatexten
ja,
för de liksom nya kristna här liksom.
Ja.
Och att Markus och Lukas då är lite liksom för att sprida ordet till inte redan invigda grupper och liksom för att värva medlemmar då kanske.
Ja, så kan det mycket väl vara. Att om man tänker sig miljön som de här är skrivna i så har du kanske en liten kristen grupp någonstans i den grekisktalande världen som är i behov av texter att läsa vid sina sammankomster. För de har ju liksom de här historierna florerar ju runt men då är det en grupp och så vill de ha det på pränt och de vill kunna återkomma till det gång på gång. Och då skriver någon i det den gruppen, en text. Och det blir ett evangelium helt enkelt.
Aha, okej. Okay. Mm. Jag kanske tänkte, det kanske är helt fel. Jag tänkte typ att det var så här, att det finns en grupp och sen åkte man iväg någonstans och hade med sig den och sa så här, hej, så vill inte höra av den här snubben som heter Jesus?
Jo, så blir det nog i nästa steg. Att du tar med den sen. Men sen tror jag också att de delade dem väldigt mycket. Så kyrkan i Smyrna, kanske, Smyrkyrkan, åkte till Efesos. Och så sa, kolla vad vi har. Liksom. Vi har en text här. Liksom. Vill ni,
jag har goda nyheter.
Ja, vill ni ha den också? Precis. Men jag är lite osäker på om de användes som rekryteringsmaterial i samma utsträckning som kanske vid sammankomst.
Ja, okej. Okay. Mm. Men sen har vi också den sista då. Johannes evangeliet.
Ja, just det. Utstickaren.
Som räknas lite, ja, som räknas lite som en egen text. Och den tror man ju skrev sist.
Ja,
någon gång innan år 100 kanske.
Mm. Senast 110 har jag sett. Som sist senast datering.
Och den har ju lite andra tidsindelningar än de här mer judiska texterna då.
Mm.
Så att, man, så att den, ja, den räknar ju kväll och afton lite annorlunda och hur man räknar en dag.
Mm.
Och då har ju folk med att den är anpassad till en romersk tidsuppfattning. Ja. Det som vi för övrigt har idag ju.
Just det.
Att man räknar från midnatt till midnatt.
Ja.
Och om jag har fattat det rätt så brukar judar räkna från afton till afton, ja, eller precis. Något sånt där.
Sabbaten börjar på fredag kväll.
Ja, men precis. Ja. Och, att då, och att man då bara genom hur han då refererar vilken dag som saker har skett på.
Mm.
Så förstår man att ja, men det här riktar sig till någon som räknar på ett annat sätt, på ett romerskt sätt. Och då måste han rikta sig till romare, tänker man kanske just då. Det. Och Johannes evangeliet sticker ju ut lite mot de andra, mot de då synoptiska evangelierna. Den har lite annat bildspråk. Mm. Och den är ju väldigt berömd just för sin inledning, inte minst då.
Just det.
När i begynnelsen fanns ordet och ordet fanns hos Gud och ordet var Gud. Det fanns i begynnelsen hos Gud. Allt blev till genom det och utan det blev ingenting till av allt som finns till.
Just det.
Johannes evangeliet har ju nästan inga liknelser heller som de andra.
Nej, nej, det är sant faktiskt. Det har jag inte tänkt på, men det är sant.
Och Jesus talar liksom mer i bilder typ. Alltså han är lite, jag vet inte, kan man säga att han är lite mer abstrakt där?
Jo, det får man verkligen säga. Ja.
det är inte en underdrift.
Nej, det kan man säga. Men Johannes då?
Ja, vad är det han är?
Han är en örn.
En örn, ja. En örn, ja.
Ja, just det. Men var kommer de här symbolerna ifrån? Ska vi ta det direkt? För nu har vi ju redan börjat prata om dem.
Får jag säga också att jag läste också, jag tror det står i Bibeln, alltså att han fick örn för att han har lite mer ovanifrån perspektiv. Men jag vill jättegärna veta vem det är som har gjort de tolkningarna.
Ja, just det. Jag är faktiskt helt säker på när de bestämdes att just det evangeliet skulle ha den symbolen, även om det måste vara rätt tidigt, för att på karolingisk tid så är det definitivt fastsatt. Liksom, så. Men egentligen kommer symbolerna från Gamla Testamentet. Från Ezekiels bok.
Men då fanns ju inte de.
Nej, det gjorde de inte. Det har du helt rätt i. Ja, men i Ezekiels bok. Ezekiel, han är en profet. Och han får visioner av himmelen. Och i himmelen så ser han de här fyra monstren, kan man kalla det en simulang, eller djuren. Liksom. Och då är de fyrhövdade och har liksom varje av varje huvud. Och de har...
Och så människan har fyra huvuden och lejonet har fyra huvuden.
Ja, men tänk dig att de är fyra stycken som har fyra huvuden, en med varje, va?
Ja,
Ja, men där är det en ganska mystisk upplevelse, liksom, som är lite svårtolkad. Sen då återkommer samma symboler, samma djur, förutom människan då, i Uppenbarelseboken. Där de som tronar runt tronen, helt enkelt. Och sen, då har man sen senare valt att tolka de här symbolerna och lägga dem på evangelierna. Så att de blir symbolerna för. Liksom, om du tänker att du är en kyrka med altaret runt, så har du då de som blir då som en symbol för himmelriket. Där du har de här fyra djuren. Så det är lite oklart exakt vad, åtminstone vet inte jag exakt vad varje djur ska symbolisera i Ezekiels bok.
Nej.
Jag har aldrig hört någon exakt förklaring på det, men då har man i alla fall valt att lyfta fram dem igen och lägga dem här.
Och skapar ju en viss kontinuitet också, ja, mellan gamla och nya och så.
Ja, det är väl tanken, tror jag.
Och det finns bara de här evangelierna då, eller?
Ja, det beror på hur du frågar. Det gör det ju inte riktigt. Den som rör sig mycket på internet eller gillar att kolla på History Channel-dokumentärer vet att det absolut finns fler evangelier.
Det finns ju en bok, jag har inte läst den, men det finns ju en bok som heter Apokryferna.
Ja, men precis. Ja, det finns ju apokryfer som inte är andra evangelier också. Men ja, det finns en hel del texter som kallar sig själva evangelier. Det finns Thomas evangeliet till exempel. Det finns barndomsevangeliet, eller Thomas barndomsevangelium. Det finns ett Judas evangelium för den som är Dan Brown-lagd.
Ja, för han kommer med glädjebud. Har han rätt i det?
Det är väl en fråga.
Är det den andra Judas eller?
Nej, det utgår nog för att vara den Judas. Jag har inte läst den själv.
Judas förrädarens evangelium.
Precis. Sen finns det väl ett Maria Magdalenas evangelium
också. Ja, det har jag hört också. Mm.
Alla de här evangelierna som inte hamnade i själva Bibeln, i kanon helt enkelt. För det här är ju kanon. Det är här från ordet kanon kommer.
Ja, visst, ja, precis.
Från det här.
Rättesnöre betyder ja, det, va? Precis.
Och då kanske vi ska prata lite om hur vi hamnade här.
Ja, men är de andra inte lika bra, eller?
Delvis, det var väl det. Delvis. Jag gjorde det så här, de första kristna, de blir ju mer och mer organiserade som tiden går. De blir också fler och fler. Och de undrar ju vad de ska göra med sina texter. I början så läser man bara gammaltestamentliga texter. Om man läser texter i samband med gudstjänster. Och när Paulus refererar till skriften, då refererar han alltid till gamla testamentet.
Ja, det är klart, ja.
Och för de äldsta texterna i Nya testamentet är Paulus brev. De är äldre än evangelierna, även om de kommer senare i själva boken. Men de kristna började ju snart att skapa sina egna texter. Och de viktigaste texterna blir ju texter om Jesus liv. Liksom det blir de centrala texterna som ett gudstjänstfirande ska handla om. Och det handlar väldigt mycket om vad ska man läsa när man samlas för mässa, för gudstjänst. Det är ju det som det kristna livet, i alla fall i mainstream-kristendom, väldigt snabbt börjar handla om. Och då uppstår det ju såklart konflikter. För det gör det alltid när man ska definiera saker. Vissa av de här finns kvar än idag. Till exempel så är ju inte ortodoxa katoliker eller protestanter överens om vilka delar av det gamla testamentet som man ska läsa och inte. Ortodoxa och katolska biblar är längre än protestantiska biblar, till exempel.
Jag har inte haft lika hård redaktör.
Nej, det kan man säga. Kom en herre som heter Martin Luther som tyckte att vissa texter inte passade riktigt.
Han var redaktören då.
Han var redaktören, ja. Ja, men det var han. Som mycket annat så tog han den uppgiften själv. Ska inte raljera, men det gjorde han. Han hade sina argument såklart. Men just Nya Testamentet texterna var det faktiskt inte så stor kontrovers kring. Man kan tycka att det är konstigt, för vi har ju en hel del andra evangelium. Men det finns ingen samling av evangelietexter som egentligen innehåller någon av de fyra vi har plus någon av de som inte är med.
Nej.
Så de har alltid varit outsider evangelier.
Mm.
Alltså, listorna dyker upp hyfsat sent. Den äldsta listan på nya evangelietexter, det är Muratoriekanon kallas den. Och den är tidigast 170 efter Kristus.
Det är ju tidigt.
Det är ganska tidigt, men den kan också vara så sen som 400. Och i den så kan vi se att det står Lukas och Johannes, och då utgår vi från att det står Matteus och Markus före. Det vet vi inte riktigt, men det finns ingen annan lista som inte innehåller de här fyra. Som innehåller Lukas och Johannes, som inte innehåller Markus och Matteus. Och det debatteras mycket vilka texter ska ingå, som sagt, i Nya Testamentet. Men det man debatterar, det är vilka brev av Paulus som ska vara med. Hur vidare uppenbarelseboken ska vara med. Men man debatterar aldrig egentligen om de här fyra ska vara med. Det verkar som att de sätts innan vi egentligen får debatt. Så vi vet inte riktigt så att säga, hur, var och när det blev just de här. Men vi vet hur man sen argumenterar efteråt. Och det är intressant att man argumenterar från två kriterier. Det första är det skrivet av eller någon som kände en apostel? Och Matteus och Johannes utgår ju sig för att vara, eller traditionen utger dem för att vara Matteus lärjungen och Johannes lärjungen som har skrivit om. Markus ska ha känt Petrus och varit hans kompis. Och Lukas ska ha känt Paulus och varit hans kompis. Så då har de här fyra på något sätt apostolisk trovärdighet. Då kan man fråga sig, men Thomas då och Judas, de är också lärjungar. Det trodde man inte på, helt enkelt.
Man trodde inte att de var det.
Man trodde inte att, att det var de som hade skrivit dem.
Ja, så där gick man in och blev filolog.
Ja, precis kan man säga. Jag vet inte om det var exakt det de gjorde, utan de tittade på de här och insåg att de lärde ett annat budskap, helt enkelt. Jag har sett en del videos som jag gör när jag är ute på internet som är lite konspiratoriska, som menar att den tidiga kyrkan satte samman Bibeln för att få fram det budskap man ville ha. Man sållade helt enkelt bort alla texter som stred emot kyrkans officiella lära. Och man kan säga att det är exakt det som hände.
Det låter ju ganska rimligt också. Att, ja. Och det här är väl också när liksom kristendomen tar form.
Precis.
Så det är klart att de väljer vad som ska vara med och inte med.
Ja, men precis. Så att om ett evangelium innehåller någonting som man inte tycker överensstämmer med de andra eller med den traderade tradition, för man får komma ihåg att traditionen om vad Jesus säger och gör föregår texterna, som sagt. Alltså, i början så traderas ju allt det här muntligt och sen successivt skriver man ner. Så traditionen har man ju alltid med sig hela tiden. Så om man då får en ny text som verkar konstig, då struntar man i den och tar inte med den, helt enkelt. Så det är de två kriterier man egentligen har på varför man väljer de här fyra evangelierna. För att de ska ha apostolisk trovärdighet och de har rätt budskap, helt enkelt. Sen vill man ha fyra också. För att det finns fyra väderstreck. Det finns fyra vindar. Det är fullt av sådana här numerologiska anledningar. Att just fyra blir ett bra antal.
Mm.
Och en, det är ju då frågan, ska man inte ha ett evangelium?
Man hade ju kunnat sammanställa alltså senare tid alla fyra så att det blir en sammanhållen.
Det gjordes faktiskt under 200-tal sådana.
Alltså.
Man skrev ett nytt. Men det förkastades också för att då valde man, nej men det de emotsäger varandra lite på något sätt. Vi kan inte riktigt veta om det här är den exakta historien. Tror jag menar.
Ja, vem som är mest ordagrann.
Ja, precis. Vet vi om Matteus version eller Lukas version är helt rätt? Nej, det vet vi inte. Så vi får ha båda helt enkelt. Och så får vi split the difference där.
Det är ändå ganska...
Hoppas att vi hamnar nära liksom.
Ganska transparent ändå.
Ja, men hyfsat. Men det tar väldigt lång tid. Men man brukar... Ett årtal, man brukar säga, för Nya Testamentet då är 397. I mötet i Kartago. Som är ett kyrkomöte i Kartago. Det är dock inte på något sätt ett officiellt kyrkomöte i den meningen att det är ekumeniskt, alltså att hela kyrkan samlas, som i Nicea som är det stora, största kyrkomötet. Utan det är mer lokalt där. Men de bestämmer att vi ska ha de här texterna, 27 böcker tror jag det. Och det är de vi har idag, det är samma lista. Men det har aldrig vid något tillfälle varit så att hela kyrkan eller en central auktoritet som patriarken, en patriark eller en påve har satt ner på pränta här i listan. Utan den har helt enkelt växt fram.
Ah, ja. Får jag säga en svår fråga?
Ja,
det kanske inte är svår. Men när slutar folk vara judar och bli kristna? Är det direkt efter Jesus?
Nej,
eller?
Det är inte alls direkt efter Jesus. Mycket av apostlerna handlar ju om de här frågorna till exempel. Måste man omskäras om man ska bli kristen eller inte? Svaret blir nej, som du är.
Uppenbarligen.
Ja, exakt. Men nej, det tar ett tag. Man kan ju märka i Johannesevangeliet att det har skett till viss del. Det brukar framhävas att den pratar ganska mycket om judarna som motståndare.
Som någon annan liksom.
Ja, precis, som en annan grupp. Judarna anklagade Jesus eller judarna dömde Jesus och sådär. Och då verkar man säga, då har det hänt någonting, då har det skett. Något jag ofta har framhört är förstörelsen av templet i Jerusalem och det judiska upproret. Där inom judendomen så fanns det många ganska våldsamma grupper och starka krafter som liksom ville ena hela det judiska folket och att kristna helt enkelt inte ingick. Antingen för att de inte själva ville ingå eller för att de ansågs inte tillräckligt renläriga judar. Det var de ju knappast heller då.
Liksom. Det får man väl säga.
Nej. Och därför inte platsade riktigt. Och kanske inte heller utsattes för samma förföljelser just där av romarna, just där och då, och därför skilde sig grupperna åt. Så det är ett årtal jag har hört. Men någonstans runt år 100 så får man nog verkligen säga att det har definitivt skett.
Mm.
Och då är det nog betydligt mycket fler icke-judiska kristna än judiska kristna.
Ja. Ah.
Mm.
Fett.
Ja. Några texter som man kan nämna, två texter att nämna som nästan kom med. Som inte är evangelier men som nästan kom med i Nya Testamentet. Det är Hermas herden. Som är en text som långt in på medeltiden var allmänt känd och läst. Och som i de äldsta Nya Testamentet-versionerna finns med som en del av Nya Testamentet.
Aldrig talas om.
Nej, men det handlar om en kille i Rom som får massa uppenbarelser. Kan man säga för lätt om att han det börjar med att han står och tittar på en tjej som badar och sen får han skit för det.
Alltså, syndiga tankar.
Han har snuskat sig. Man kan säga att det börjar så och sen handlar det om att bygga ett torn. Och att vissa stenar passar. Vissa stenar måste rättas till och vissa stenar kastas bort. Och det här blir sedan en ganska vanlig motiv i kyrkor. Man kan säga tornbyggande som ett motiv för himmelriket.
Det är lite som frukt.
Ja, precis. Ja, exakt. Precis. Och det andra är Petrus uppenbarelser. Som är ungefär lite som Johannes uppenbarelser. Vilket alltså är uppenbarelseboken. Den är ju med Petrus uppenbarelse är inte med, men många delar som man till exempel kan finna i Dantes Inferno finns med i den. Alltså mycket mer tydliga bilder av dom och olika straff för olika synder och sådär. Någonting som inte finns med i Nuvarande Nya Testamentet till exempel. Specifika straff, specifika synder och sådär.
Nej.
Men de här två texterna är med i många listor, men hamnade sen, försvann någon gång och kom inte riktigt med.
Men Sebastian, nu har vi pratat så mycket om dessa texter.
Ja, precis. Jättelänge faktiskt.
Men vad handlar de om då?
Ja, alltså den som har lyssnat nu som inte vet någonting, den måste vara jätteförvirrad.
När kommer vi till handlingen?
Vad handlar de om? Vi har ju sagt att det handlar om Jesus.
Och vem är det då?
Ja, men precis. Ja, vad säger jag om handlingen? Ja, handlingen skiljer sig som sagt något åt. Men om vi i den synoptiska så är ju handlingen om att... i handlingen så här, om man delar in den väldigt lätt. Vi har en födelse, i och för sig inte i Markus riktigt, men i de andra. Den vi känner till. Föds i ett stall. Hela den grejen. Jungfrufödelsen.
Ja.
Sen hoppar vi. Det finns ibland, hoppar vi oftast. Det finns med lite barndomsmirakel och sådär ibland. Men vi hoppar till en vuxen Jesus. 30 år brukar man säga. Som går ut och kallar ett gäng lärjungar. 12 stycken. Som han ta med som sin närmsta krets, och sen går de ut för att predika. Det kan vara lite svårt ibland att hänga med exakt vad han predikar faktiskt, om för den som inte, om man plockar upp den utan någon förkunskap, så tror jag man kan vara lite förvirrad faktiskt. Mm. Vi kan komma till det, för jag tänkte prata lite om liknelser. Men det som händer är att han påstår sig åtminstone vara en extremt viktig person. En messias. Även.
De har lite olika benämningar, de olika evangelierna, va?
Mm. Men han benämner sig som, han tar på sig en extrem auktoritet, en messias gestalt. Det är inte helt ovanligt med den tiden. Jag kan nämna lite om messias i en sekund. Och sen på grund av det här så stöter han emot de religiösa auktoriteterna i Jerusalem och döms till döden. Och uppstår. Det är ju med i alla evangelier. Just döden och uppståndelsen. Det kan man säga i de synoptiska evangeliernas basic handling. Väldigt, väldigt basic. Men en stor del av handlingen tar upp en ganska liten del av själva evangelietexterna. Utan den största delen utgörs av ett par saker. Det är mirakel. Och där känner ju alla, Jesus gör mirakel.
Ja, går på vatten.
Han går på vatten vid ett tillfälle. Är det några andra kända vi känner till?
Vatten till vin.
Vatten till vin är första miraklet.
Ja. Eller? Mm. Och så får han, ska vi se, 5 fiskar.
Fem fiskar.
Och vatten, några tunnor vatten.
Är det inte 2 fiskar och 5 brödskivor?
Jo, så är det. Så, förlåt. 2 fiskar och 5 brödskivor att räcka till flera tusen människor.
5 000 människor.
5 000 människor.
Sen gör han det igen faktiskt. Ännu fler människor. Men, ja.
Och så botar han en blind.
Han botar många blinda.
Flera blinda. Mm. Mm. Han hjälper några att gå som inte kan gå, va?
Ja, precis. Han hjälper folk med... spetälska, allt med. Men han helar, han gör den här typen av saker.
Men de fetaste är ju de som man väcker från döden, väl?
Absolut, Lazarus, som han väcker från döden. Det är egentligen en ganska...
Det var någon tjej också, va?
Ja, flickan, den döda flickan. Ah. Precis, Jos... Fan heter den? Så inte vad pappan heter, om jag inte kommer på det nu. Ge någonting. Precis, miraklerna. Miraklerna är på ett sätt, alltså de är ju viktiga i berättelsen, för de visar ju på att Jesus är speciell. Såklart att han har liksom krafter som man kan göra saker. Men på ett sätt är de inte unika i antika sammanhang. Mirakelgörare fanns det i antiken.
Asså?
Jo då. Vi har till exempel Apollonius heter han det. Gud, jag borde skrivit ner det. Jag tror det. Vi har till exempel Apollonius av Tyana som han känner, som också helade folk och till och med väckte någon från de döda. Och så där. Det fanns sådana historier, gick runt. Man ska inte säga att de inte var oviktiga för samtiden. Alltså för den som sen tog hand, för den som var där, om man nu tror att det skedde, så var det såklart en grej. Men även för de som var runt. Och så sen fick berättelsen, så var det liksom okej, fett. Men det här säger inte så mycket mer än att det var en fet kille. Liksom.
Ah, ja. Mm.
faktiskt om man ska vara sån. Nu är några av miraklerna lite speciella från andra, och många av dem egentligen om man läser har mycket andra historier, som att han gör dem på sabbaten till exempel. Och att han gör det på sabbaten, det stöter då emot andra grupper som man möter och den judiska lagen som säger att man inte får arbeta på sabbaten. Och då blir ofta miraklerna en del för honom, delvis att visa att han kan göra mirakel, men också att agera i en person som har auktoritet över lagen.
Aha.
Och så kan förklara lagen. Och det spelar liksom in i den kanske viktigare delen av vad han gör. Som en auktoritet. En religiös auktoritet. Som kommer in på när vi kommer in på med predikningarna och liknelserna. Vi kan börja med predikningarna. Det håller ju, och det är ju ganska uppenbart att han håller predikningar om hur man ska leva. Liksom, till och från. Och den kändes det ju bergspredikan. Från början av Matteus evangeliet. Den får man ta och läsa om man inte har läst den. Det är ju en av de viktigaste textpassagerna i hela Bibeln, som egentligen förklarar hans moral, kan man säga. Och det är ju en sorts omvänd hela tiden då, att det är de som ska få det bra är de som har det sämst, kan man säga. Så att det är de som vill ha rättvisa, de ska få rättvisa. Det är de fattiga som ska få det, ska få rikedomen till exempel.
Han är ju verkligen en omstörtare där, alltså. Ja, han vänder egentligen på hela steken. Mm. Alltså just, och det kände väl det här, den första ska bli sist och den sista ska bli först och sådär. Och den minsta är den största, och herren är den som tjänar. Alltså helt med, ja, den exakt. Som ska vara slav är väl den som är högst eller något sånt. Precis. Där. Det är ju verkligen alltså, vänder på alla hierarkier och sånt där.
Ja, men så är det. Och det är ju väldigt annorlunda från den romerska eller grekiska världsbilden, som jag absolut inte riktigt har, som absolut inte tycker det.
Nej, precis.
Det är ju bäst, det är ju bäst.
Ja, liksom. Den som har mest har mest. Är bäst.
Ja, men precis. Ja. Men det finns ju liknelser från, alltså liknande tematik finns ju i Gamla Testamentet. Men den är inte lika tydlig på samma sätt och predikas inte med samma emfas, kan man säga.
Nej, okej. Okay.
Även om det lyfts fram där gång på gång att det är ofta till exempel de höga kungarna som misslyckas och det är någon fattig som får komma och rädda situationen eller som kommer med en sanningsbud och sådär. Men här blir det ju väldigt tydligt på något sätt.
Ja, man tänker lite på kanske på Jobs bok där de tre lärde som inte förstår varför Gud agerar som han gör. Men den här pojken då som det här barnet fattar, men inte de här, vad nu de har för, är de präster kanske? Eller
ja, helt osäkert.
Ja.
Men det har också David till exempel, han är ju en herde, en fattig herdepojke. Som, och när kungen Saul inte kan lösa det och han är värdelös, då kommer ju David istället. Sen blir han ju kung och så vidare. Men,
en bra kung.
Ja, precis. Ja, det blir han ju inte sen. Men ingen kung är en bra kung egentligen faktiskt. Men ja, han är en bra kung till viss del. Sen så fuckar han ju det lite med Batseba och det där. Men,
sånt som händer.
Sånt som händer. Men jo, men predikningarna är det viktigaste, och sen är det ju liknelserna utan tvekan, det är det viktigaste delen, att Jesus gör liknelser. Och jag tänkte berätta några liknelser, men innan jag gör det, förklara poängen med vad som händer i de här liknelserna. Och det han gör då är ju egentligen från ett att han tar på sig auktoriteten av den som vet hur Guds rike är, alltså han tar på sig väldigt väldigt stor makt själv egentligen, för så här pratar inte en vanlig lärare, en vanlig rabbin i det här sammanhanget. Han kallas ju rabbin hela tiden i texterna. Utan han, det han gör nu är att han skapar, inte en ny lag, men han tar på sig som att han är den som kan uttolka lagen. Han själv. Han gör inga referenser till andra profeter. Egentligen han säger inte att det här säger, utan han säger jag säger. Så här är det. Och det är det som kommer in, det viktiga, det liksom blir det som blir, varför det är en ny religion helt enkelt. Varför det inte bara är han var en fet kille så gjorde någonting. Utan varför det blir hela den här rörelsen sen.
För det är väldigt spännande det du säger också, det om sabbaten där. Alltså att det är ju han, det är ganska tydligt att han vill liksom revidera Gamla Testamentet och Mose lag. Så Jesus kommenterar ju en hel del liksom ganska explicit om de här fädernas lagar och Mose lag.
Yep.
Och kommer med tydliga ändringar och revideringar. Och i Matteus är det ofta med formuleringar som ni har hört, säger han.
Ja, just det.
Och så lägger han fram då en traditionell syn för att sen komma med hur han då förstår saken istället.
Ja, så kan man säga.
Han säger till exempel det här, ni har hört att det blir sagt till fäderna att du ska inte dräpa, den som dräpar undgår inte sin dom.
Nej.
Men sen skärper han då, i det här fallet då, och säger att den som blir vred vred på sin broder undgår inte sin dom.
Nej, just det.
Så att han gör liksom att det räcker inte att att inte dräpa, utan du ska också inte bli arg, eller man ska säga, ja, eller bli arg på din fiende eller sådär liksom. Han tar också upp så här äktenskapsbrottet och skilsmässan där, och Mose skilsmässobrev, där Jesus då är lite strängare än vad Moses är i någon mån liksom. Alltså vid otrohet till exempel så menar ju Moses att man får skilja sig.
Ja.
Men Jesus hänvisar då till att man och fru har blivit ett genom äktenskapet och således inte kan bli två igen.
Nej.
Genom skilsmässa. Och han säger också så här: men ni har hört att det blev sagt, du ska älska din nästa och hata din fiende. Så står det då i Gamla testamentet kanske. Men jag säger er, älska era fiender och be för dem som förföljer dem.
Just det.
Så att man har ju ganska ofta hört kanske om hur sträng Gud är i Gamla testamentet.
Ja.
Det är lite hämnd och lite, lite godtycklig prövning ibland, om man får vara den som säger så.
Ja.
Men Jesus hävdar ju här en ny läsning liksom, och en väldigt ganska radikal kärlek får man ju säga.
Ja, det.
Alltså, även till sina fiender, och att man inte ska uppröras ens. Nej.
Den är på ett sätt, man kan ha ett perspektiv som gör att den är snällare. Det är ju svårare att inte få skilja sig och att älska sin fiende.
Ja, ja precis. Alltså, det känns rätt naturligt att bli fett irriterad på någon som är dum.
Men det är perspektiv... Traditionella tolken är ungefär så här då. Jesus säger ju själv ett tillfälle, jag har inte kommit för att avskaffa lagen. Inte ens ett jota, och det är ett uttalesätt sen.
Nej, ska, inte ett jota.
Ska gå från lagen. Och han nämner vid något tillfälle att Moses gav er det på grund av era hårda hjärtan, era hårda sinnen.
De är inte redo för en...
Nej, precis. Utan nu kommer han då med den sanna ursprungliga lagen. Att lagen som den ser ut, den är liksom rättsmässig, men den lagen han kommer, den ska gå hela vägen in i människan och förändra människan totalt. Så att det räcker inte längre att bara ha ett lagsystem liksom, utan nu kommer han med den perfekta lagen som också är på ett sätt ju är omöjlig.
Ja.
Ingen människa kan leva upp till den lagen.
Och i Lukas tar han ju upp den här berömda frasen att vända andra kinden till och sådär, älska era fiender och gör gott mot dem som hatar er och sådär.
Ja.
Men det som du sa med Johannes, så är ju den här debatten om sabbaten ganska stor ju.
Ja.
Och han botar ju en sjuk då som är, han gör det under sabbaten.
Just det.
Och det nämns lite i Lukas också tror jag. Och samt då huruvida den nu friska mannen skulle få bära sin säng eller inte.
Just det.
Trots att Jesus har sagt att han ska det.
Mm.
Och här blir då judarna arga på honom. Inte bara för att han påstår att Gud är hans far och, utan för att han bryter mot sabbaten.
Just det.
Och den här diskussionen kom ju upp sen i Johannes också.
Uh-huh.
Och där tar han ju också upp man får göra omskärelsen under sabbaten. Just man det. Får inte bota någon.
Nej.
Och det är som att han då kritiserar en viss liksom, bokstavstrogenhet här, att man vill följa en massa regler men man tänker inte på vad man gör någonstans.
Nej.
Och han säger då ganska rolig, eller inte rolig, han säger en ganska klatschig fras i alla fall. Döm inte efter skenet, utan döm rättvist.
Ja.
Att det är som att nu tänker ni typ inte på vad ni gör, utan ni följer bara en massa regler nu. Liksom, att, utan att tänka på vad det handlar om. Det är klart att jag får bota någon under sabbaten.
Exakt.
Jag får göra någon frisk och levande från döden på sabbaten. Sluta på, tänk på vad det handlar om någonstans.
Ja, men precis. Jag tror det finns ett annat när han säger att om någons åsna har trillat ner i en brunn, tror jag det. Vem drar inte upp honom då?
Ja, precis. Så.
Ja, men precis. Så är det ju. Men jag tänkte att jag skulle läsa två liknelser. De kändaste liknelserna, tror jag, är de kändaste i alla fall och viktigaste. Framförallt för den som kanske aldrig har hört dem förut, för då tycker jag att om man inte gjort det så kan man inte leva liksom ett normalt liv i vår värld riktigt. Då kommer man inte fatta så mycket. Och har man hört dem så kan det vara bra att göra det igen. Och det ena är ju den barmhärtige samariten.
En riktig klassiker
som vi kan prata mer om när vi har läst den. Det kommer ett litet sjok här, men det börjar så här då. Då kom en laglärd fram och ville snärja honom och frågade: mästare, vad ska jag göra för att få evigt liv? Jesus sa det till honom: vad står skrivet i lagen? Vad läser du där? Han svarade: du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela din kraft och av hela ditt förstånd och din nästa så som dig själv. Jesus sa det till honom: du svarade rätt, gör det så får du leva. Då ville mannen försvara sig och frågade Jesus: vem är då min nästa? Jesus svarade: en man var på väg från Jerusalem ner till Jeriko och råkade ut för rövare. De slet av honom kläderna och misshandlade honom. Sedan gav de sig av och lämnade honom där halvdöd. En präst kom händelsevis ner samma väg och när han fick se mannen gick han förbi. På samma sätt var det med en levit. Han kom till platsen, såg mannen och gick förbi. En samarit som färdade samma väg kom också dit. När han såg mannen förbarmade han sig över honom. Han gick fram till honom, hällde olja och vin i hans sår och förband dem. Sedan lyfte han upp honom på sin åsna, förde honom till ett värdshus och skötte om honom. Nästa dag tog han fram 2 denarer och gav åt värdshusvärden och sade: sköt om honom och kosta dig mer ska betala när jag kommer tillbaka. Vem av dessa 3 tycker du var en nästa för mannen som råkade ut för rövare? Han svarade: den som visade honom barmhärtighet. Då sade Jesus till honom: gå då och gör samma som han. En enkel historia egentligen. Väldigt. Det här är en ganska talande liknelse. Så liknelsen är. Det är ju vissa saker som kan vara lite svårt för någon att förstå. Till exempel en levit. En levit är en israelit. Och en samarit. Det är en fiende till judarna kan man säga. Mm.
Det är en viktig detalj.
Ja, men precis.
De hatar samariter.
De hatar samariterna, det gör de. Och samariterna hatar dem. De har ju liknande tro som judarna. Man brukar ju hata dem som är liknande mest ofta.
Ja, så är det. Mm.
Men de gillar andra berg och sådär. Det är mer än det. Men den här historien har ju egentligen lett fram till inte bara begreppet samarit som vi har i vårt språk, som betyder någon som är snäll.
Mm.
Till skillnad från vad det betyder då. Men också institutioner som Frälsningsarmén eller Statsmissionen. Hela vårt välgörenhetssystem, ingen av de här sakerna som fanns i den antika världen kommer ju egentligen ur den här liknelsen specifikt.
Mm.
Så att den har ju haft en enorm påverkan. Och är ju också då, man tänker när den slår ner också i sin samtid, är ett sprängstoff, verkligen.
Det är ju ganska radikala saker ändå.
Många människor har ju aldrig hört något liknande egentligen. Liksom.
Hjälpa dem som sina fiender.
Ja, precis. Det är ju galet. Jag ska bara söka fram nästa här, för jag tänkte att det finns på nätet. Det behövde ta med mig.
Den tjocka luntan.
Ja, exakt. Nästa jag tänkte att vi ska läsa är Den förlorade sonen. För här kommer vi in på det jag sa innan då. Med Jesus som vill beskriva hur är himmelriket. Och egentligen är en bild som är ganska annorlunda från sin samtidskontext också. Jag förklarar sen. Då, sonen som, den förlorade sonen. Det känner jag igen. Den går så här. Jesus sa: en man hade 2 söner. Den yngre sa till sin far: far, ge mig min del av arvet nu. Och han gick med på att dela sin egendom mellan sönerna. Några dagar senare hade den yngre sonen sålt allt han ägde och gav sig iväg till ett främmande land. Där levde han ett vilt liv och gjorde snart slut på alla sina pengar. Men när han hade gjort av med allt drabbade en svår hungersnöd landet och han var snart i nöd. Han bad då en lantbrukare att anställa honom och mannen skickade ut honom att vakta svin. Han längtade efter att få äta sig mätt på svinets fröskidor, men ingen gav honom något. Då insåg han sin situation och sa till sig själv: hemma hos min far har de anställda mat i överflöd. Och här håller jag på att svälta ihjäl. Jag går hem till min far och säger: far, jag har syndat mot både himlen och dig. Jag är inte värd att kallas din son längre. Men låt mig åtminstone få arbeta som en av dina tjänare. Och så gick han tillbaka hem till sin far. Men medan sonen fortfarande var långt borta såg hans far honom och fylldes av medlidande. Han sprang emot sin son och kramade om honom och kysste honom. Sonen sa: far, jag har syndat mot himlen och mot dig. Jag är inte värd att kallas din son längre. Men hans far sa till tjänarna: skynda er, ta fram mina finaste dräkter och sätt på honom dem. Sätt en ring på hans finger och skor på hans fötter. Hämta sedan gödkalven och slakta den så att vi kan äta och ha fest. För min son var död men är levande igen. Han var förlorad men är återfunnen. Vi kan stanna där. Fortsätter egentligen lite med att den andra sonen blir sur och får sig en reprimand, men vi vill inte läsa hela det sjoket.
Man tycker det är lite orättvist att han har varit där och stretat och jobbat, ja, men han får ingen slaktad gödkalv, men sen kommer han som har bara busat och levt i sus och skojat runt och besökt horor, tror jag det står.
Ja, det står det, ja. Mm.
Och sen när han kommer hem då, han som bara har skojat och gjort ingenting, då ska vi så här firas och festas och Och vad härligt att han kommer. Men jag har ju varit här hela tiden.
Ja, precis. Man kan ju förstå det, men han får se. Men han har ju varit här hela tiden, säger pappan. Du får ju vad du vill. Ja. Och här kommer ju Amazing Grace i de här.
Ja. I was lost and now I'm found.
Ja, precis. Men det här är ju då förlåtelse teologin, om man ska säga. Alltså det är en ny idé egentligen som är annorlunda. Inom judendomen fanns ju en viss typ av förlåtelse. Man hade en del med synd, man kan gå till templet och offra. Men här kommer ju något nytt egentligen. Bilden av Gud som en far som man ber om förlåtelse till och som tas in. Och där liksom hela den idén när man tänker liksom born again eller idén om kristna som man känner igen mycket från kulturen, någon som har suttit i fängelse eller någon gjort någonting och sen omvände sig, det kommer ju härifrån. Och här,
pappa säger väl att min son var död och nu lever han igen,
så, ja, men precis.
Eller nu är han vid liv igen.
Ja, exakt, och det här är ju också en bild såklart över himmelriket och tanken, och det här är också helt nytt, alltså idén om att en människas värde inte baseras egentligen på vad den gör är ju helt galet i den antika världen.
Ah, gud, ja.
Alltså en romare som tänker sonen har spenderat allt, nu kommer han hem. Vad tror du liksom?
Ja, men det är, så här, det är ju lite kontraintuitivt, alltså mycket, ja, av de här fallen. Det är verkligen inte så som man vill agera och så som man naturligt känner i de här situationerna.
Nej, exakt.
Och att det är lite det som är det radikala i det, att det är liksom att det är inte det som är rätt, det som känns.
Ja, men precis.
Självklart.
Så att om man vill förstå liksom varför de här texterna eller lärarna blir så enormt populära som de ju tveklöst blir, så är det liksom en kombination av, då har mirakelgöraren, inte oviktigt, men kanske inte det viktigaste. Sen har du den här predikan och liknelsen med en helt ny världsbild egentligen. Framförallt för dem utanför judendomen, men även inom till viss del. Och sen har du ju det viktigaste, och det är återuppståndelsen. Såklart. Alltså det är det inga mirakelgörare som gör i den antika världen.
Nej.
Det finns gudar som dör och sen sätts ihop på olika sätt av andra gudar, som Osiris till exempel, eller Orfeus och sådär. Så det finns, och det är ju liknande. Men att en människa dör och sen återuppstår, det är en liknande myt, finns inte riktigt. Och det är ju verkligen kanske den mest centrala delen egentligen.
Hade han inte gjort det, hade det inte varit så mycket till glädjebud, så att säga.
Nej, precis.
Det har varit en tragedi.
Ja, men exakt.
Och så ville väl och sen blev dödad för det.
Ja, men precis, exakt.
Men när Jesus då kommer med sitt budskap i de här evangelierna, så har han ju vissa motståndare eller fiender, om man får säga.
Ja, det kan man väl säga.
Och de har ju lite berömda namn. Vi har ju nämnt kanske några av dem, tror jag. Det ena är ju fariseerna.
Ja, just det.
Och du får rätta mig, men det är någon form av parti, kan man säga, eller?
Man kan kalla det ett parti, ja. Det har vi inte sagt nu. Det kanske tänkte jag att alla bara visste. Judarna är ju ockuperade.
Ja, just det, precis, ja.
Av romarna. Och innan det av grekerna, kan man säga. Och inom den här så finns det ju liksom, bildas det ju en hel massa rörelser då, som nu när man inte har någon, man kan liksom inte centralorganisera sig på samma sätt, man har inget eget rike. Hur ska man leva? Det bildas en himla massa olika partier helt enkelt, eller grupper. Och farisén är ju en av dem. Och de är ju stenhårt lag.
De beskrivs väl lite som lite bokstavstrogna och lite, ja, renläriga, och så följer alltså Moses då väldigt strängt.
Ja, precis. Det kan man säga.
Och sen finns det några som heter då Saddukeerna.
Mm.
Och om jag har förstått det rätt, de företräds alltså då av lite överstepräster och framförallt rika människor.
Ja, precis. Översteprästerna, alltså de som dömer Jesus sen, de är ju Saddukeer. Ja, exakt. Det är lite nödvändigt.
Så de har liksom inte samma folkliga förankring som fariseerna?
Nej,
kanske.
Det kan man inte säga. Fariseerna är ju mycket ute i byarna. Och det är de Jesus träffar på mest, av den anledningen att han rör ju sig i periferin. Han är ju inte från central, från Jerusalem. Han är ju från Galileen. Nasaret är en håla verkligen. Och han rör sig i Caesar... Jag kommer inte ihåg vad stan heter nu. Men han rör sig i
Caesarea.
Ja, Caesarea. Så att han träffar ju på fariseer av den anledningen. En viktig sak att säga då, Jesus bråkar ju konstant med fariseerna, men det han gör är att han kallar dem för hycklare hela tiden. Därför de är ju så stenhårda på lagen, och han menar ju egentligen att för det första följer ni inte ens den själva. När jag kände att kasta första stenen, som är ett talesätt också.
Ja.
Det är ju det, ingen av er är ju fria från synd. Så varför står ni här och predikar för de här liksom joxen här, och ni lever inte som ni lär, och ni dömer andra framförallt, vilket är en väldigt viktig del av hans liksom, grej, att man, ingen är perfekt. Fariséerna låtsas ju som att de är perfekta.
Och ett av mina favoritcitat som jag hittade, akta er för fariséernas surdeg, hyckleriet.
Just det. Surdeg.
Fariséernas surdeg, hyckleriet. Jag tyckte det var ganska kul.
Ja, det var väldigt roligt faktiskt. Men saddukéerna, ska jag också, de är ju annorlunda också, för de tror ju bara på de 5 Moseböckerna och inte några av de andra böckerna i Gamla testamentet. Så okay. De tror ju till exempel inte på uppståndelse eller livet efter döden.
Oj, det är lite mer antikt nästan.
Ja, kan man säga. Så de godkänner ju inga av profeterna till exempel och sådär. Där sånt dyker, sånt, Moseböckerna talar egentligen aldrig om det. Moseböckerna är väldigt mycket här och nu. Hur ska den här gruppen människor kunna leva tillsammans liksom? Det är sådana liksom öga för öga, tand för tand som är ju känt på talsätt. Det är en sån regel som är egentligen mycket enkel. Om någon tar något från dig, då får du ta likvärdigt tillbaka. Du får inte döda dem liksom.
En slags radikalt rättvis i samhället någonstans.
Ja, men precis. Så de är väldigt mycket här och nu. Och saddukéerna gillar ju det. De tror liksom att men det är här och nu. Och Gud har gett oss de här lagarna därför att Gud är ett bäst. Och om vi lever efter dem så blir världen bättre. Liksom.
Och de är väl också lite så att de samarbetade med romerska administrationen, ja. Då, så de är lite, vad ska man säga, vad heter det, kollaboratörer,
ja,
nästan
precis.
Också.
Ja, men precis.
Och att det är liksom en slags överklass liksom då, som då också hänger lite med romersk makt.
De är med mycket mindre egentligen. Det är mest i slutet.
Ja. Men sen tycker jag det är lite intressant då att evangelierna nämner en annan fiende till Jesus, en grupp som alltså säkert också finns representerade inom fariseerna och saddukéerna. Men som ändå lyfts fram som en egen grupp.
Mm.
Som verkligen Jesus verkar hata. Och det är ju de skriftlärde.
Ja, just det.
Akademikerna.
Bokmalarna. Pappersvändare.
Ja, men precis. Och i Markus finns en passage där det står alla överväldigades av hans undervisning, alltså Jesus då.
Ja.
För han undervisade med makt och inte som de skriftlärde.
Nej, just det.
Och det är en ganska intressant passage där, tycker jag. För sen kommer en beskrivning av en man som är besatt av en oren ande.
Ja.
Som Jesus då sjasar ut med orden tig. Far ut ur honom, som har ropat i anden. Och det här finns också i Lukas. Där nämner också makten då i hans undervisning i Lukas. Men inte då de skriftlärde. Så det låter lite som att de skriftlärde är framförallt med i, liksom de, i Matteus och Markus. Och det verkar som att de menar att de kan liksom resonera och dividera.
Ja, just det.
Och kanske framförallt vilar på gamla tolkningar av hur man då ska förstå på olika sätt.
Så kan det väl vara, mycket väl.
Men Jesus gör... Han driver ut den här anden. Han handlar och han fördriver.
Ja. Och ja, han är också annorlunda. Jag tänker att de är någon sorts vad heter det? En grupp som pratar, de sitter och diskuterar ett ämne. Hur ska man göra med det här? Hur är det? De läser och dividerar. Men han kommer ju bara och säger så här är det.
De är byråkrater någonstans.
De är byråkrater. Ja. Nej, jag vet hur det är. Så här ska du göra.
Så det finns många sådana stater, de flesta, alltså även i Matteus då, han undervisade med makt och inte som de skriftlärde.
Nej, precis.
Och Jesus verkar ju tänka lite mer alltså utan hänsyn till hur man har förstått saker innan.
Och nej, så är det ju exakt.
Och det är lite det också som de skriftlärde sen dömer honom för.
Ja.
Alltså senare i Matteus står det, människosonen ska utlämnas åt översteprästerna och de skriftlärde.
Ja.
Och de ska döma honom till döden och utlämna honom åt hedningarna. Precis. För att han ska hånas och prygas och bli korsfäst och på den 3 dagen ska han uppstå.
Ja.
Och sen mot slutet säger Jesus till folket och till sina lärjungar. De skriftlärda och fariseerna har satt sig på Moses stol. Så han anklagar dem då för att säga en sak och göra en annan, som du sa dem. Att de tycker om att ha makt och de tycker om att synas och de tycker om sin status och att de varken ska kallas fader eller lärare av sina följare då liksom.
Nej, just det.
I Lukas så tänker ju de skriftlärde och fariserna att Jesus är en hädare för att han förlåter synder.
Just det. Det är väldigt viktigt också att tänka det. Det får ju inte människor göra.
Så där är han lite radikal också. Och senare i Lukas så är det som att de skriftlärde då, de har liksom ögonen på honom hela tiden. Men det känns lite som att de försöker hitta en anledning att bli av med honom så att säga.
Ja, just det.
Och då säger då Jesus då, ta er akt för de skriftlärda som vill gå omkring i sina långa mantlar. De tycker om att bli hälsade på torgen och sitta främst i synagogan och ha edersplatsen på gästabuden. De äter änkorna ur husen och ber långa böner för syns skull.
Just det.
Så mycket hårdare blir den dom de får.
Just det. Det där med snärjandet, det är också en känd passage, det här med myntet. Det är några som kommer fram och försöker lura honom då med att säga Du, ska man betala skatt till kejsaren, alltså till romarna? Är det rätt eller fel, får man det? Och det är klart att han tittar på myntet och så frågar han, vem är det på? Ja, det är ju Caesar. Ja, ge då till Caesar vad som tillhör Caesar och till Gud vad som tillhör Gud. Det är ett par sådana passager när de försöker hitta på olika conundrums för att sätta dit honom.
De försöker lura honom på något vis, att försäga sig.
Exakt det. Det är lite som i Jeanne d'Arc-avsnittet.
Ja, precis. Ja. Verkligen. Och, men ändå så här, sen får man ju säga att som vi pratade innan om revideringen av gamla testament, eller hur man ska kalla det, är att Jesus visar ju ändå tecken på att vara ganska lärd. Men han är ju på ett annat sätt. Det finns en passage då, Johannes, där han då undervisar i Galileen under judarnas lövhyddefest.
Ja.
Och då utbrister judarna förvånat då, hur kan han som inte har studerat vara så lärd? Men Jesus svarar då att hans lära inte är hans, utan kommer från Gud. Mm. Han är ju inte lärd. Men han talar ju som en lärd eftersom Gud och talar genom honom.
Ja, just det. Precis.
Så det är en ganska intressant syn också vad det ger liksom på utbildning. Eller vad ska jag säga. Men också liksom, tänkande kring liksom, traditioner och sånt där. Att det finns någon slags inte anti-intellektuell så som man tänker idag. Men liksom en, vad ska man säga? Nästan. Liksom.
Ja, lite kanske. Ja, det är det ju till viss del. Alltså, det är ju verkligen det. Att sanningen ligger inte hos den som har läst sig till den. Sen är det ju en viktig aspekt med allt han gör här. Vi kom till anledningen att han döms till döden och varför kristendomen blir så radikal också i kontexten mot judendomen, det är ju att han påstår sig att vara Gud.
Ja.
Eller, där fanns det ju det, tidigt kristendom olika skiljepunkter, och den vinnande delen som alla idag tror i princip är ju det att det är samma person. Men oavsett så talar han ju liksom med Guds auktoritet. Att han vet därför att han är Gud.
Och men det är ju rätt intressant kritik tycker jag någonstans, att det är som att han lyfter fram att de är paragrafryttare.
Ja, just det. Ja, men visst.
Någonstans att där, ni tänker ju, känner inte, känns som att det är liksom att ni följer blint liksom en slags auktoritet,
ja.
Och har då liksom på något vis kommit fel.
Ja, men det är väl lite det också att de har missförstått, alltså, ni har missförstått poängen med lagen. Lite. Och sen också det också säga det igen att liksom den nya lagen han kommer med på något sätt, eller nya lagen, det är, jag försöker inte falla in i någon sorts fel tolkning här för min egen skull därför att jag själv är troende och vill inte råka säga något dumt, men det, hans lag så att man formulerar den är ju också omöjlig, så de vill ju framhålla en lag där en människa kan vara perfekt. Om vi renläriga fariséer eller skriftlärare, vi vet och vi är goda. Han säger, du är ingen god. Ingen är god. Ingen kan vara god. Som man vet, bara Gud är god. Så liksom, ni har helt fel syn på det. Man måste, det handlar liksom inte om att försöka följa de här reglerna exakt. Och om man gör det, då är man perfekt. Det går inte. Liksom. Vilket de ju inte alls tycker om.
Det låter lite jobbigare.
Ja, nej, men precis. Det är också inte så kul om man är farisé kanske.
Nej, för att man är kass.
Ja, men det är inte kul om någon kommer att säga att man är kass.
Men evangelierna har ju lite saker som skiljer dem åt.
Mm.
Alltså både hur de framställer Jesus men också vilka detaljer de lyfter fram och hur de presenterar händelseförloppet.
Just det.
Matteus och Markus nämner ju att Jesus har bröder.
Ja, till exempel.
Jakob, Joses, en form av Josef då kanske, Simon och Judas. Och några systrar vars namn vi inte får veta.
Nej.
Och så finns det citat på olika ställen som bara finns där. Liksom, om jordens salt och Petrus i klippan och sånt där.
Mm.
Och Lazarus är ju bara med i Lukas och Johannes, tror jag.
Det är möjligt.
Och jag tror, om jag läste det också, att Thomas tvivlar också bara med Johannes.
Ja.
Som ju finns så berömt avbildad av Caravaggio.
Ja, just det.
Thomas som vill inspektera Jesus sår, hans stigman där spikarna har suttit och sådär, och efter korsfästelsen för att försäkra sig om att han verkligen har uppstått så vill han liksom peta in sina fingrar där. Och sen den berömda då som jag tycker är berömd som att Samuel Beckett har poängterat den, att det bara är Lukas som tar upp de två rövarna.
Ja, just det.
Var den ena då att liksom tror på Jesus och blir räddad då, vilket inte finns med i de andra.
Nej, och Matteus nämns det väl att det är två andra där,
ja.
Men inte vilka.
Men i Vänta på Godot så gör de ju liksom en liten poäng av att varför är det bara han som nämner att en blev räddad? Liksom. Ja, de är ju två luffare, så det finns någon slags rolig koppling där. Och så finns det lite olika fokus hur mycket man lägger på Pontius Pilatus.
Ja.
Jag upplever liksom att Johannes lägger ganska mycket fokus på honom och alltså han står liksom Det är där han säger det här, vad är sanning till exempel.
Just det.
Där liksom Pilatus blir nästan någon form av romersk värdenihilist nästan. Något så här.
Ja, lite.
Han verkar ju vara väldigt pragmatisk åtminstone. Han bryr sig inte om vad som är sant, vem som är gud eller inte, utan bara vad folket tycker. Och gör lite vad egentligen vad han, alltså, ja, men vad vill ni att jag ska göra då för helvete?
Liksom. Ja, men så är det ju verkligen.
Och, men han lägger lite mer fokus på liksom att, nästan lite på hans likgiltighet och hans pragmatism någonstans.
Yep.
Men något som är lite intressant kanske som jag tycker då, det är det här att det finns olika historier bakom Jesu födelse.
Ja, just det. Just det.
För det är ganska viktigt då att Jesus då, som man vet är från Nazaret,
ja,
att han ska komma från Betlehem.
Just det, så är det.
Eftersom det är ju Davids stad och Messias ska ju komma från Davids hus.
Ja.
Så enligt Matteus så föds Jesus i Betlehem men flyr till Nazaret efter en tid i Egypten.
Ja.
Men enligt Lukas evangeliet då så har vi den klassiska historien som vi firar varje jul då, att Josef och Maria ska ju skatteskrivas då i Betlehem och där föds Jesus i ett stall. Och innan de återvänder till Nazaret då. Men det är lite intressant att liksom födelsen där är väldigt annorlunda och att de andra nämner ju inte någon skatteskrivning eller
nej,
så där.
Nej, precis.
Men hur brukar man tänka kring just de sakerna som är lite annorlunda? Vet du?
Ja, det kan ju vara... Det är väl delvis en fråga, så att de inte nämns i vissa evangelier, men det är bara för att den som skrivit dem vill skriva om något annat helt enkelt. Man får också tänka att det ska få plats på en skriftrulle helst. Så att man kan inte ta med alla grejer liksom.
Nej.
Och att de inte överensstämmer, det brukar förhållas till att helt enkelt, det är inte säkert att de helt har fått samma historia traderad eller vet exakt. Man brukar säga ungefär att båda är sanna. Det är väl den generella tolkningen.
Ah, okay.
Ja, okej. Mm. På liksom, sen att detaljer kan ha fallit konstigt på någon sida och sådär. Att man i alla fall förhåller sig så att Matteus och Lukas båda är sanna. Det är egentligen något till, liksom.
Det känns som att man gillar julevangeliet bättre.
Ja, det är klart, för det är en roligare historia.
Och lite mer detaljerad.
Ja, precis. Lukas är ju tenderar också vara mer detaljerad. Men sen också, det kan också liksom vara det att till exempel att Matteus vill göra en poäng med Egypten. Det är väl där Egypten-grejen är. Och visa på att det liksom är en exodus, precis som i Moseböckerna. Alltså att Jesus i sitt liv återskapar Israels historia. Liksom, och då personifierar hela det israelitiska folket.
För det är väl i Matteus också som han är 40 dagar i öknen också.
Ja, precis.
Som också känns väldigt överensstämmande då.
Ja, precis. Det är ju vandringen och sådär.
Mm. Hur mycket likheter där.
Ja, exakt. Precis. En liten trivia sak som jag tänkte mot slutet. Det är ju att Bibeln är uppdelad i kapitel och vers. Har du tänkt på?
Ja.
Mm. Man läser och säger alltid till exempel Lukas 15:11 läste jag förut. Alltså ja. Kapitel 15, vers 11. Vad är det? Var kommer det ifrån? Har det alltid varit så? Undrade jag innan jag spelade in det här, för jag visste inte.
Det är ju väldigt smidigt i alla fall när man ska referera över språk och sådär. Ja. Utgåvor.
Mm. Ja, det har inte alltid varit så faktiskt. Det är hyfsat sent, det kommer på medeltiden. Som så mycket annat. Och det är en specifik person som har kommit på det systemet som vi har idag i alla fall.
Alltså.
Det fanns lite olika. Det var en ärkebiskop av Canterbury på sent 1100-tal som heter Stephen Langdon. Som helt enkelt gjorde jättejobbet med att gå igenom hela...
Och ge dem nummer.
Och ge dem nummer alltihop.
För det var det bara en text ihop liksom annars?
Ja, det var liksom här Lukas evangeliet igen.
Shit.
Ett sjok.
Ja, men det är ju väldigt smidigt.
Ja, jättesäkt. Så det var en trivia grej. Sen till två viktigare saker som ni har hört andra prata i olika sammanhang. Som kanske inte har religiös bakgrund själva eller inte läst så mycket innan eller något. Då kan det komma några frågetecken. Alltså det är två väldigt viktiga. Som har med Jesus och kristendomens uppkomst att göra. Det ena är människosonen. Vad betyder det?
Ja. Ja.
Ja,
de flesta söner är väl människor.
De flesta söner är människosöner, exakt. Mm. Människosonen, ja. Man har ju olika, vissa menar då. Ja, men det är liksom att han är Guds människoson då. Och det kan man ju säga, men det är också lite, det fattar kanske inte den som är där och då och lyssnar.
För nej.
Det är inte någonting de nödvändigtvis skulle förvänta sig.
Gud har inga söner i form av andra djur och sådär. Liksom. Han är inte sådär hundsonen.
Nej, men precis. Eller är det han är bara en människa? Eller är det han säger? Liksom? Men det här kommer faktiskt från, det här är något som är mycket viktigt då. Nya testamentet är fullt av Gamla testamentet. Det här kommer från Daniels bok. Och människosonen är titeln på Messias.
Ah.
Som enligt honom ska komma, enligt Daniels bok, efter att fyra stora riken, då som har kommit i form av djur där, eller monster, som brukar tolkas som assyrierna, babylonierna, grekerna och romarna. Och sen kommer människosonen. Och då Jesus, när han kallar sig själv människosonen, det är helt enkelt så kallade hundvissla som säger då. För de som vet, det är att säga jag är Messias.
Ah,
mm. Och Messias är ju då den som judarna väntar på. Betyder den smorde. Kristus är samma. Betyder också den smorde. Så det är samma ord fast på grekiska.
Hur lätt att man tror att Kristus är typ ett efternamn eller någonting.
Ja, precis.
Jesus vördnamn, Kristus är efternamn.
Ja, men så är det ju.
Men så är det ju inte.
Så är det ju inte. Nej, utan han är då Kristus, Messias, den smorde. Och det är då lite då att judarna förväntar sig kanske en det ska ju komma Davids son, den nya kung David som ska återupprätta riket. Jesus inverterar ju det här lite då som han gärna gör, och istället för att han är ju då, han utger sig för att vara en kung, men inte av denna värld. Och han är som han säger att han tjänar människorna, han är inte här för att hyllas och han är inte här för att störta romarna eller, utan det, han ska upprätta det sanna kungariket, för att det sanna kungariket är Guds rike då, som är i himlen. Och att han är Guds son, det är men inte något som de kanske riktigt hade, alltså det blir en oförväntad Messias helt enkelt.
Det är väldigt intressant tycker jag när man läser evangelien också att hur man tänker typ att han ska vara lite här jag.
Ja.
Och man får tänka på liksom, i alla fall i så här populärkulturella grejer liksom. Men han är ju väldigt hemlig hela tiden.
Ja, det är,
han
är
väldigt viskar väldigt mycket och säger inte här till någon. Han har väckt upp någon till från döden och säger ja, men berätta inte det här för någon.
Nej.
Håll det för dig själv, och så går han iväg. Liksom, att det är väldigt så här, det är väldigt
gör
mycket,
ju alltid det ändå.
Men det är väldigt mycket hemlighetsmakeri i alla fall de flesta.
Ja, men så är det precis. Han, mest i Markus tror jag. Men.
Så det är inte den där som man kanske tänker att liksom, kommer ner på ett moln och säger här är jag, liksom, följ mig, precis. Nu ska ni få reda på hur det ligger till. Kolla vad jag kan göra. Liksom.
Nej, så är det. Nej, så är det verkligen inte. Det är ju hemligt. Och då att han liksom gör, han befinner sig ju inte mitt i Jerusalem utan han befinner sig ute i, liksom, på vischan. Det andra är under korsfästelsen. Det här kanske du kan säga vad du tänkte när Jesus i Matteus utvisar: min Gud, varför har du övergivit mig?
Ja, det är ju intressant.
Det här har man ju hört många lite frågetecken kring. Är det, tvivlar han? Är det det som händer? Kanske, skulle man ju kunna säga. Men det här är också från Gamla testamentet.
Ah, ja.
Det är nämligen ett citat från psalm nummer 22 ur Saltaren.
Asså.
Som är en av Davids psalmer som handlar just om smärtan och känslan av att vara övergiven, men som många andra så slutar den i hoppet om frälsningen i slutet. Så det Jesus gör när han säger min Gud, varför har du övergivit mig? Det är ju kanske då att åberopa den här, eller det är ju att åberopa den här psalmen och menar att nu ser det ut som mörkast, men det kommer att vända. Liksom. Och det visar på liksom att kan man inte det Gamla testamentet så är det väldigt, väldigt svårt att veta vad saker och ting ska betyda och ska handla om egentligen i Nya testamentet. Eller vad gäller.
Ja, men det är väldigt spännande liksom, relationen däremellan.
Mm, precis. Och med korsfästelsen så kanske vi ska ta runda av det här avsnittet. Det blir ju långt kanske. Det är svårt att veta, man spelar ju nu hur långt det blev, men
det märker vi.
Det märker vi.
Men kan man allt nu av med evangelien då?
Nästan. Det finns, alltså, jag vill ju såklart säga jättemycket mer. Jesus är kanske inte, jag tror att många kan nog tjäna på att läsa lite i alla fall som är intresserade av att bilda sig. Också kanske av den anledningen, jag tror att karaktären Jesus man dyker på är ganska annorlunda från det man förväntar sig.
Ja, det är inte,
han är
det,
inte så skön. Som,
nej, det är mycket vrede och han säger ju nej. Och till sin, han säger liksom, varför tror ni inte för? Fattar ni inte, nej, liksom, vad jag säger? Liksom, alltså, han skäller ju ut sina lärjungar ibland.
Ja, men sådär. Och det handlar ju, det är väldigt mycket me.
Jo.
Jag är vägen, sanningen. Du ska lämna din far och mor för mig.
Yep.
Om du inte har liksom, tänkt på människor, kommer att säga, om du inte älskar mig mer än dina barn så kommer du inte att leva.
Ja, det är rätt hårt så att säga.
Ja, men precis. Det är det verkligen. Så det är väl kanske också något bra att sluta som en sporre för den att utbilda sig vidare.
Ja, man behöver inte läsa alla. Då?
Nej, jag tror faktiskt... Verkligen, jag tror verkligen inte det är en bra idé att sätta sig ner och försöka läsa alla rad för rad.
Det var inte så himla kul.
Det är en jättedålig idé. Man bör välja ut en passage. Det är så de läses också, det är brukstext. De läses på liturgi. Man bör kanske välja ut en passage. Bäst är nog kanske att googla det först.
Ja. Liksom. Vilka som refereras till. Och så.
Ja, men precis. Liksom, lite. Om man vill lära sig något specifikt om någonting. Det är inte alltid bäst att börja med att öppna Matteus evangeliet. För då kanske man undrar, vad är det som händer här egentligen?
Mm.
Men förhoppningsvis har man fått en introduktion med det här.
Eller hur?
Ja. Och vi ska kanske göra som Jesus, ta lite vin, va?
Eller hur, hans blod?
Ja, kanske inte just det vinet. Jag tänkte mer på det här krudo som står bredvid mig.
Ja, jag föredrar det.
Så hörs vi nästa gång, om det blir några fler avsnitt, det får vi se. Den som söker ska finna. Det var snudd på blasfemi. Nu slutar vi.